Skånes nya trädgårdspodd i samarbete med Flyinge Plantshop, det personliga trädgårdsföretaget i Skåne.
Då var det premiärprogram för trädgårdssnack. Det börjar bli den där tiden som man börjar känna att man måste ta tag i trädgården. Och då tänker vi att det är precis vad vi ska göra här framöver. Jag heter Hasse Strandberg och med mig har jag Annika Sjölin, papparapam, trädgårdsdesigner, extravagant från Flyinge Plantshop. Välkommen.
Tack så mycket.
När du började med trädgårdar för några år sedan, vad var det som drog dig in i trädgårdsvärlden, Annika?
Alltså det jag är fascinerad av, det är ju nog mest alltså det här med att göra plantor, alltså liv överhuvudtaget. Alltså det låter kanske väldigt djupsinnigt, men så är det faktiskt, alltså fascinationen för när man puttar ner ett litet frö i jorden och sen så blir det
någonting.
Ja, träd eller jordgubbe eller ja, vad som helst.
Eller hur?
Det är rätt fantastiskt.
Trädgård 2017 känns ju som att det är så sjukt trendigt, eller rättare sagt, vi köper massor med trädgårdsböcker, köper trädgårdstidningar, men vet inte riktigt vad vi ska göra med den där lilla trädgården. Märker du av det, så att folk har 1000 frågor när de kommer ut till dig i plantfoppen?
Ja, alltså absolut. 1000 frågor och väldigt olika typer av frågor skulle jag vilja säga. Det kan vara liksom högt och lågt. Man ska försöka svara på allt.
Har vi tappat kunskapen någon gång under resans gång, det här med att ta hand om sin trädgård? Vi skaffar ett hus, vi har en liten trädgård, men att var vi bättre för på det, tror jag?
Ja, det tror jag absolut. Alltså min farfar, han byggde sitt eget sommarhus. Det gjorde den generationen på något sätt. Jag tror vi har tappat väldigt mycket sån yrkeshantverkarkunskap. Och det gäller trädgård också. Det är ju ingenting som man inte kan hämta in om man bara försöker och provar olika saker och är nyfiken och så. Så att, jag tror att många lär sig jättemycket under resans gång. Men när man börjar som kanske 25-30-åring idag, så har man kanske ingen mamma och pappa eller så som har den här kunskapen kring trädgård.
Och då är det tur att du finns, Annika, som man kan komma och fråga.
Ja, kör sagt.
Ja, men, så vi ska försöka alltså, under den här resans gång i trädgårdssnack, att förkovra oss lite grann, fortbilda lite grann, och du som lyssnar kan ju såklart ställa frågor via våran eminenta Facebook-sida där vi kommer att försöka besvara en del frågor besvarar vi här i programmet, men någonstans måste vi börja. Jag märkte nu efter Valborgshelgen och 1 maj att jäklar i det blev varmt plötsligt och alla flög ut i trädgårdarna och plötsligt ska allt hända. Vi börjar efter en, vad är det första så här, man ska tänka på när man kliver ut? Vad är det första att göra på din lilla checklista?
Alltså jag kollar ju mycket vad som kan vara dött, om det är något sånt. Alltså röjer i största allmänhet egentligen. För att försöka att reparera eller sätta in nya saker och så. Så att jag checkar lite överallt egentligen. Och sen så tänker jag ju ofta mycket på jorden. Jag har bott på olika jordar, alltså två extremer egentligen. En väldigt, väldigt styvlig jord bodde jag på i sådär nästan 30 år. Och numera bor jag på en lätt sandjord. Och det är olika utmaningar, vilket som. Men den försöker jag börja jobba med så tidigt jag kan på säsongen.
Här i Skåne där vi befinner oss, så känns det som att annars är väldigt mycket de här härliga, maffiga skånska lerjordarna.
De är tunggrävda. De är ganska svåra. Alltså, en riktigt, riktigt stiv lera är egentligen svårare än en lätt sandjord. Det var någon som sa till mig en gång att allting går att odla på en sandjord, men allting går inte att odla på en lera. Och det, alltså, det håller jag ju med om nu när jag bor på den här lätta sandjorden. Att man kan tillföra saker till en sandjord och få den perfekt. Men det är mycket svårare att ta bort någonting ur en lerjord för att få den perfekt. Men man jobbar ganska snarlikt med dem oavsett vilken.
Jag märker framförallt att jag upptäcker nya muskelgrupper. Jag var ute här och grävde här om veckan. Och farbror fick gå in och sätta sig och vila sig lite grann och hänga på spaden.
Det finns bra stretchingövningar för det också. Men ett sånt, alltså det låter ju kanske jättefånigt, men ett bra sätt att inte förta sig, det är ju att inte ta största spaden och ta maximal last på den. Om du nu ska gräva och det är första gången för säsongen, så ta pyttelite på spaden och så många gånger istället. Ta lite längre tid, man får mindre ont, jag lovar.
Men du måste ju ha fantastiska, välutvecklade muskelgrupper just för de här grävarbetena.
Ja, det har jag nog. Alltså 60 plus, och jag tycker nu fortfarande att jag är rätt så... ja, jag har bra muskler. Alltså jag ger mig inte.
Och... Är det för sent för att börja för att vara lika vältrimmad som dig, Annika?
Nej. Inte alls.
Ja, jag får väl ta den lite mindre sparen då och vila lite grann. Men du, alltså, någonting jag tänker på så här precis efter, det är ju att checka upp vad som är dött och vad som överlevt vintern. Mm. Så är det här med att man har ju faktiskt lite luk som ligger i rabatten och täcker och skyddar, kanske ett litet skyddande lager med de där löven som ligger kvar. Mm. När är det dags att rafsa bort dem? För att, det kommer ju köldknäppar. Vi har ju haft en magisk april där det blev riktigt skitkallt, rent ut sagt.
Alltså om man nu vill städa sin trädgård så kan man ju göra det, men har man någonting som är lite känsligt eller så, så finns det ju fiberduk, alltså sån här tunn vit väv som är väldigt luftig, och det kan man ju använda och täcka ganska många saker med. Så är det någonting som du vet är känsligt och som har börjat växa kanske där under dina löv, för att det har blivit lite varmt och på hur mycket löv du har lagt. Men vissa växter behöver skyddas lite. Jag hade själv, eller har fortfarande, en växt som heter jättegunera. Den växer i mer djungelmiljö, men om man nu envisas med att ha någon sån växt som ska liksom övervintras kanske under 1,5 meter löv, och så börjar man plocka fram den då, och då får man vara lite försiktig med det där med frosten, för då har det värnts upp i jorden eller under löven, och sen så plockar man fram det, då får man skydda och täcka lite grann. Och det trixet använder man ju med mycket. Vi kommer nog att prata om det faktiskt i något kommande. Det här med när man förodlar växter och sånt lite i äta din trädgård.
Vi ska faktiskt också äta precis i trädgården här framöver. Vi kommer ju ha lite olika teman från program till program. När man har gjort den här lilla saneringen i trädgården, checkat upp, vi har klippt bort allt det gamla döda så att det kan komma fram något nytt. Vad är nästa steg? Är det att börja ösa ut massor med nya plantor, eller är det att gödsla, eller vad brukar du göra? Mm.
Om jag ska göra en ny plantering eller plantera någonting nytt, så ser jag till så att jag har en bra planteringsyta. Och en bra planteringsyta för mig, det är ju, är man så lyckligt låta som man bor på den perfekta jorden, så behöver man kanske bara tillföra lite planteringsjord när man ska plantera någonting nytt. Men om man inte bor på den här perfekta jorden, eller det är riktigt trist, så är det ju jordförbättringen. Och när man jordförbättrar en jord för att plantera någonting nytt, så ska man väl tänka sig lite att den här växten som man nu sätter, oavsett om det är ett träd eller om det är en buske eller det är en perenn, så ska den ut i livet på något sätt. Och då är det man ska hjälpa den med sin jordförbättring. Så att när man då förbereder en yta för att plantera, så brukar jag använda någonting som heter komposterad barkmylla eller barkmylla och komposterad kogödsel.
Det finns ju så mycket produkt, för jag tycker att varje år när jag kommer ut så tänker jag att det är dags att fylla på lite jord, och sen står jag där som ett levande frågetecken och slutar med att jag åker bort till Sysav och köper en säck med det där, alltså kompostjord.
Man kan ha olika tankar kring det här med jord, men en bra jord, eller att få till en bra jord, då kanske man ska tillföra rätt saker. Rätt saker menar jag är ofta alltså någonting som ökar den fuktighetshållande faktorn i jorden, som ökar mikrolivet, som ökar dräneringen och som dessutom tillför näring. Och det finns ju inte alltid i de allra billigaste jordarna. Då kan det vara så att du plågar din rygg genom att bära hem en säck som kostar lite, men som ger också väldigt lite med tanke på vad du vill åstadkomma. Så det är nog smart att kanske ta den här tyngre säcken komposterad kogödsel och blanda i den, och så liksom gynnar man de här maskarna och lopporna, hopporna, allt det som finns i jorden som är himla bra.
Det luktar inte hallon och maräng ute i skånska trädgårdar vid den här tiden på året när vinden ligger på.
Nej, alltså den kommentaren får jag ibland. Och då såg du att det liksom det rynkar till här i pannan bara helt kort. Då tänker jag så här att ja, om man köper komposterad kogödsel så luktar det en dag eller två inte jättegott. Men alltså det gör ju så mycket gott, så får det väl vara värt det. Sopor ja. Man har under diskbänken luktar inte heller gott.
Nej, precis.
Nej. Man så sätt in i ett sammanhang så blir det, det gör gott, och då står jag nog väldigt mycket ut med den doften.
Men den finns att köpa på Pusse.
Ja.
Såklart.
Ja.
Den lilla kogödseln.
Ja, och fördel, alltså jag får frågan ibland från ja, hästfolk eller lantbrukare och så. Ja, men jag har. Och alltså självklart kan man använda det. Det som inte finns i pussen, det är ju rotogräs och fröogräs. Alltså den jorden är ju alltså uppvärmd så att man slipper ju det. Ett trix när man sår till exempel, det är ju att använda helt ytligt då en ny jord från Pusse överst. Mm, mm. Och så hinner kanske det man har sått upp för och sådär. Så
Men brukar du fylla på, alltså generellt även om det inte är nyplantering, att fylla på med lite ny jord uppe på i alla dina rabatter?
Inte i alla, men i ganska många. Framförallt eftersom jag nu bor på en sandjord som liksom där näringen som jag tillför rinner också igenom ganska raskt, så tillför jag ju gärna alltså näring i kogödsel eller gödselform där också, för att jag vinner mycket när det gäller fuktighet. Men man kan använda annan gödsel också om man nu kanske har en yta som man inte kan höja. Alltså där är liksom ingen, man har kanske en gång utanför som gör att jag kan ju inte ha någon kogödsel som ramlar ut över kanten där. Alltså då finns det ju pelletrerad gödsel och det finns ju kornad gödsel och så som man kan använda.
Jag tänker också att rabatten är ju en sak, men det finns ju inget tristan när man kliver ut där i den här, samtidigt som det är jättespännande att se vad som ska komma upp och man ska se förändringarna. Den trista gräsmattan, vi kommer att prata om gräsmattor framöver, men min är den här, liksom, dels har ungarna kanske varit ute och lekt och klafsat omkring, gjort små bromsspår i gräsmattan. Hur ska jag göra och vad ska jag tänka på i början? Är det gödsel?
Nej, inte ösa på. Man, alltså om man vill ha en fin gräsmatta så är det ju ett ganska så, alltså, skötselkrävande kan man säga. En skötselkrävande del i trädgården. Men rent allmänt så ska man väl innan man klafsar runt, eller barnen skulle kanske inte ha klafsat runt där, men nu har de ju sin yta. Så när gräsmattan har torkat upp alltså ytlagret och så, att man försöker fixa till den, man kan hälla på olika saker för att ta bort till exempel mossa och olika saker för att ta bort ogräs och så. Men om man inte vill använda det så är det väl snarare att försöka få gräsmattan till att torka upp och sen så reparera lite där det inte är så bra. Alltså man kan mulcha, jag vet inte hur skånskt det lät, men det gör man i alla fall.
Vad sa du?
Vad skulle du sagt? Mulcha. Mulcha.
Mulla upp.
Ja, mulla upp. Nej. Bara ett litet mullelager där. Kan man få till. Det finns också påsar med sånt. Det är ganska finfördelat och så kan man liksom strössla ut det på gräsmattan i ett väldigt tunt lager. Och skulle man behöva att det är ytor som där inte är något gräs på eller så, så kan man ju stösa och finns små påsar man kan köpa bara liksom.
Toppdress brukar jag säga.
Ja, toppdress. Ja. Men det är ju samma, alltså det är det jag menar när jag säger mulcha.
Ja, ja. Mm.
Ja. Och mulcha kan man ju göra överallt. Alltså det gör man kanske i sina buskage och så också. Då kan man ju kräma på med lite mer komposterad kogödsel igen som mulch.
Man toppar upp det där lite grann.
Ja.
Men så fint, så att där har vi liksom koll på lilla gräsmattan. Mm. Vertikalskärare och mossrivare och allt det här. Liksom. Ja. Kommer det in fram i denna tiden på säsongen?
Ja, alltså mossrivning tror jag inte att det är någon som gör så mycket längre.
Det är bara jag som lärde mig det en gång i tiden.
Ja, det var väl så att man rev runt och sen så istället så gjorde man nästan som sticklingar. Mm. Och så släpade man sin mossa över hela gräsmattan, så att där man inte hade mossa så fick man mossa. Så då liksom strösslar man ut det där finfördelat och så.
Jag har inte hängt med, känner jag.
Nej, alltså det finns, nu ska man kanske inte hänvisa till andras hemsida, men det finns en man som finns på nätet och han har en sån smaragdgrön gräsmatta. Den är nästan overklig på bild. Och när man tittar på vad han gör, så är det ganska mycket som man ska göra för att få den här perfekta gräsmattan. Och jag får ju ofta frågor kring hur ska jag nu göra? Och sen så måste jag då säga att det är inte någonting man gör en gång och sen är det klart.
Nej.
Utan man får hålla på.
Jag kallar den smaragden kallar jag för så här pensionärsgräsmatta. Det är som min åldrande far som är 89 år gammal. Han sköter sin gräsmatta minutiöst. Och så blir han jätteknäckt när det är liksom något litet skit som sticker upp ovanför gräsytan.
Men han är ju glad för det.
Ja.
Och har man lust att göra så jättemycket och få en sån jättefin gräsmatta, kul.
Ja.
Jag önskar att ingen får se min gräsmatta och sätter mig i någon slags jämförelse med någon annans gräsmatta någonsin.
Och det är någonting vi kan fundera på sen också där när vi kommer just till lilla gräsavsnittet eller att vi kanske berör gräsmattan. Mm. Men har ni frågor kring just de här sakerna vi pratar om, så än en gång så säger vi att gå in på våran Facebook-sida och ställ frågor. Det finns inga dumma frågor. Ni hör jag tar på mig dumstruten direkt här och Annika ler och skakar på huvudet här. Hur ska detta gå?
Kommer säkert gå.
Ja, vi har haft den lilla frostknäppen, men vi är ju snart förhoppningsvis den tiden, Annika, när vi passerat förbi de här rejäla aprilköldknäpparna. Vad kan man ta i nästa etapp efter vi har varit ute och lukat i våra små rabatter, reparerat och fixat?
Ja, alltså det finns ju egentligen många saker, men jag jobbade nu i helgen och då så får det här med att skriva frågor hit och så, det går ju jättebra. Men just nu har vi ju inte det eftersom det är första gången. Så då tog jag med mig lite frågor kring vad folk känner som det aktuellt nu. Och då är det många som vill odla i pallkragar.
Ja.
Ja. Så, och det är ju en lite speciell värld. Och det är nog en sån generationsgrej. Pallkragar är otroligt populärt. Och nu behöver man ju inte ha just en pallkrage, men alltså upphöjda bäddar. Och då kommer jag tillbaka och du märker att jag pratar mycket jord.
Ja.
Ja. Men det börjar ju i jorden. Och det börjar med tänket kring jorden för min del. Så jag kommer fortsätta att...
Ja, men det är såklart.
Mer jord här.
Såklart.
Men pallkragarna då. Om man nu tänker sig att man vill odla en pallkrage, så har man ju då någonting under som är gräsmatta eller jord. Och man gräver bort den grässvålen. Väck med den. Och sen så köper man i påsen nu igen då en bra jord. Då kan man ju faktiskt göra så att man återigen använder den här barkmyllan och kogödseln. Och sen gräver man.
Sen häller man i sin lilla pusse.
Nej, man blandar påsen med den befintliga jorden och så höjer man ju upp i pallkragen, för då får du ju mer jorden än du hade från början så att säga, för nu har du kommit hem med dina 8 påsar eller vad det nu är för någonting.
Som har legat här ett par dagar eftersom du fick ryggskott när du bar ut dem i bilen.
Nej då. Säcka kära är bra. Då gräver du liksom där du ska ha den. Då har du luckrat den jorden, låt oss säga till en spades djup eller mer om du orkar. Och sen så har du dina påsar. Då gräver du runt hela härligheten så att du blandar den gamla jorden med den nya jorden. Då har du plötsligt fått ett rejält djup där det är den här luckra, fantastiska jorden som är fluffig och där man nästan liksom kör ner armen till armbågen. Det är liksom wow. Så är det.
Det ska ligga på dunmål lite grann.
Ja, det är det. Alltså det, för då har man en struktur i den här jorden som gör att alla kommer att trivas där. Då kan man odla de här långa morötterna istället för att ha ett väldigt tunt jordlager där man kanske bara kan odla de här karottmorötterna som är runda som
golfbollar.
För att man har ett sånt kast jorddjup. Gräver man neråt så blir det dessutom användbart, för att då kan du ju sätta en bärbuske där om du skulle vilja. För då har du bearbetat jorden neråt på ett rejält djup och tillfört ny jord samtidigt. Så att grävandet, och sen är det en fördel till med det här då, att om man lägger bara ny jord överst då i den här pallkragen, så är ju den nya jorden väldigt fluffig Och det sa jag ju att det var bra. Mm. Men det här fluffet, det försvinner ju när det har regnat och så.
Sjunker till lite
så. Ja, så sjunker det ner. Och det ser ju rätt så tråkigt ut när rädisorna plötsligt nästan står på golvet i pallkragen. Om man nu blandar upp den nya jorden som man köper med den gamla jorden som ligger där, som man har grävt runt, så packar det ju sig lite mer utav att jag tror att den här gamla jorden man har, den är i de flesta trädgårdar tyngre.
Ja, och så kan man liksom,
ja, och så kan man fylla på och liksom toppa sin pallkrage. Så då syns det ju inte så mycket när det sjunker som man bara lägger ny jord.
Välkommen till Flyinge Plantshop, ett riktigt gardencenter där kunskap, kvalitet och service är en självklarhet. Bara 10 minuter från Lund finner ni allt från perenner och buskar till stora träd, jord, gödning och tillbehör. Välkomna till Flyinge Plantshop. Drömmen för alla trädgårdsälskare.
Det är lite trendigt det där med pallkragen nu, känner jag. Jag har varit på Malmö Garden Show vid ett antal år och där står kriminalvårdsanstalten utifrån Tygelsjö och säljer sina pallkragar. Ja. Jättefantastiskt, men jag vet aldrig var jag ska placera dem. Det känns liksom som att jag har ju ändå en uppvuxen 80-talsträdgård hemma hos mig. Mm. Liksom. Var någonstans hade du, alltså det finns inga begränsningar.
Nej, jag tänker så här att om man nu vill odla till då grönsaker, säger vi, i den. Lite rädisor och morötter och sånt. Eller att man vill ha kryddväxter i den. Alltså ett väldigt soligt läge hade jag satt det i. Alltså det soligaste läget. Men jag hade nog inte satt det utanför. Alltså när jag tittar ut här genom era jättestora fönster så ser jag inte så mycket trädgård. Men tänk alltså var man ser den här pallkragen ifrån. Jag hade nog inte satt det utanför vardagsrummet om jag hade en möjlighet att välja någonting annat. För en sån pallkrage när den är tom på vintern så ser det ju rätt så tråkigt ut. Så när man försöker placera sin köksträdgård eller sina pallkragar, vad man nu än ska ha i dem, så tänk att de är inte så snygga på de 4-5 månaderna där det inte är någonting. För då är det ju liksom bara jord.
Men egentligen, alltså, förutom att det är trendigt, är det praktiskt bra att man just avgränsar genom att plantera, alltså för att få strukturen i trädgården, att du sätter ut dina pallkragar, kanske inte bara i hela trädgården, men just till exempel grönsaker?
Ja, där är en för- och nackdel med att bygga uppåt. Om man har en lätt jord som släpper igenom vätan snabbt, så bygger du uppåt så ökar du ju på det liksom, i och med att du ger ett ännu bättre dränage genom den här massan då. Så man skulle ju kunna göra så att man istället köpte några grova plank.
Ja,
om man inte vill
såklart
bygga uppåt. För avgränsningen i sig, den är jättebra. För om man nu har gräsmatta runt eller vad man nu än har runt sina pallkragar då, så vill man ju inte ha den i landet, och såklart, det är ju det man försöker hindra genom att ha den här kanten. Så det är, kanten är jättebra för att hindra gräsmattan för att kliva in i köksträdgården. Så får man ju bara det som fröar sig.
Så du har fått en hel del frågor kring pallkragar nu den gångna helgen, hur folk ska tänka.
Ja, det är faktiskt.
Vad är det annars som folk är så här nyfikna på nu liksom, som de inte är säkra på vad de ska göra?
Många frågar om planteringstid.
Såklart.
Ja, och så säger man, är det för sent att plantera det här? Och så tänker jag, nej, men det är precis i början på säsongen. Ja, och då tror jag att folk tänker på det som man, alltså som min farfar kan få prata om. När man förr åkte till torget med nyuppgrävda plantor som skulle i princip säljas samma dag, oavsett om det var nyuppgrävda häckplantor eller det var nyuppgrävda pioner. Man odlade liksom i marken och grävde upp. Det gör man fortfarande med vissa saker, men det allra mesta odlar man ju i någon typ av kruka eller container eller säck eller någonting sånt där. Så man får liksom med sig ett helt rotsystem på de här plantorna som man köper. Och det gör ju att man kan flytta dem nästan hur man vill och plantera dem när som. Så det här med planteringstid, det finns vissa liksom saker som man måste plantera tidigt på säsongen eller sent. Och det är sånt som inte har någon kruka runt rötterna. Och det är ju ofta häckplantor. Alltså om man ska plantera en ny liguster eller avenbokshäck eller någonting sånt där, så är den minst kostsamma plantan då sådana som inte har någon kruka, som är barrotade. Och de måste man få ner i jorden. Hos oss så ligger de ju i förvar i kyl. Så de ligger där och sover, kan man säga. Mm. Tills de kommer till kunden, och så i princip samma dag eller dagen efter så ska man plantera dem. De mår inte bra av att ligga ute.
Och torkar ut.
Nej, de torkar väldigt fort. Så därför har vi dem i kyl. Vi jobbar ju på ett mer traditionellt sätt hos oss och liksom tänker på.
Så att hela Flyinge plantshop är fullt av små nedkylda små stackars.
Inte fullt av, men vi har en väldigt stor kyl. Ja, ja. Och det, ibland så tar jag med mig kunder ut där, och barn blir ofta väldigt fascinerade av att man kan gå in i ett jättestort kylskåp och, liksom, och så ligger där plantor och sover. Ja, det är lite fräckt, ja, för det är rackans kallt. Alltså ja, i deras värld då, det ligger kring nollan. Ja, så annars... Så när det gäller andra växter så är det så att man kan plantera från kärlingor ur jorden till kärlingor i jorden. Och jag har gjort lite av, låter lite tjatigt i mitt eget huvud, men det är så att de två senaste lilla julaftnarna så har jag planterat träd på min egen tomt då. För det har ju gått bra, för det har ju inte varit någon kärling.
Nej, precis.
Och de är avlövade och de går att flytta och jag har tid och jag tycker dessutom att det är kul. Och göra saker lilla julafton som inte har så mycket med jul att göra.
Jag brukar ta fram grillen och så här, köra liksom så här, våga vägra. Det är grillsäsongen är året om.
En av mina fördomar det kanske var att du är man som du tar fram grillen.
Ja, mina grannar har tröttat på mig nu så här, liksom så här på, på nyårsdagen när man hör på nyårsdagen liksom så här, vem fan är det som är ute och grillar? Och så var den här härliga Lützendimman som sprider sig över förorten. Jag satt och grunnade på, jag som bor i lilla förorten och var jätteambitiös som jag alltid brukar vara där när man ska städa upp när äpplena har trillat ner och man klipper och fixar och donar, men så tänkte jag, jag pallar inte att ta äppelträdet. Och sen har det bara blätt och sen blätt plötsligt. Nu så är det vår. Ja. Är det för sent för mig att toppa de där luftskotten som gör att mitt lilla äppelträd...
Ja, det är ju din personliga lilla fråga. Men nej, alltså det är det väl inte. Men det är ju... Alltså om man får såna där väldigt många liksom, raka skott som går rakt upp och det är många, så är det kanske så att du har beskurit ditt träd tidigare år väldigt hårt. Mm. Och sen så... kämpar trädet då med att få en balans mellan sitt rotsystem som då var avsett för den kronan som fanns. Och så tog du bort lite för mycket av den och då får man väldigt många sådana här raka skott som liksom går rakt upp. Och då är det ju, nu har trädet då kanske hittat sin balans, tycker det då. Och så ger du dig på dem, nej nu ska de bort igen. Ta inte bort alla. Utan ta bort kanske en tredjedel utav dem.
Men sen fram på hösten, kan jag gå lite hårdare åt då eller?
Nej, du ska aldrig gå speciellt hårt åt saker. Okay. För det är det att det ska vara en balans mellan roten och kronan. Ja, och lagom är väldigt bra i trädgården. Mm. Så att...
Så det är någonting jag får lära mig. Annika sa lagom ska och jag har lärt mig det där med spaden också så här, bara små handfasta typ. Alltså häcken är ju en annan så här favvis nu fram på vårkanten. Mm. När är det dags att börja tukta den? När är det dags att börja klippa? Det finns ju så många olika bud om.
Man kan ju alltså när det gäller häckar så kan man ju klippa det mesta. Alltså om man har en häck som har en specifik form eller om man har en mer friväxande häck, alltså när varje planta är lite mer bullig och så. Så det första så går man ju och tittar på om det är dött och så och det och så. Då när vi började dött och sånt som liksom är skadat och så, och väck med det. Och sen så kan man ju klippa in sin häck på sidorna när det börjar behövas. Och vissa häckar vill man ha med sån här genomgående stam, brukar man kalla det, som bok och av en bokoxel. Det är såna som man ofta har liksom en stamdel som går i mitten på den. Och då blir det ju väldigt vackert vintertid, så därför vill man kanske ha det på det sättet. Och då tar man inte bort toppen på en sån om man vill ha det på det sättet. Men det är ju inte så att man måste låta bli att ta bort toppen, eller om toppen av någon anledning har dött. Mm. Då kan man ju fortsätta klippa sig. Alltså häcken växer uppåt även om man inte har den genomgående stammen. Den får lite annorlunda karaktär på vintern, men så att klippa häcken. Och sen så är det ju några som har barrhäckar till exempel om man har en idegranshäck,
vilket just jag hoppas klassiska.
Ska bli i ropet igen. En fantastiskt bra häck tycker jag, väldigt vacker, utmärkt, alltså att ha andra växter tillsammans eller i närheten av den gör en fantastisk bakgrund till mycket annat. Den klipper man då på våren ungefär nu. Om man har tuja så just kan man vänta lite med det, för den växer på ett lite annorlunda sätt. Så att den är bättre att klippa lite längre fram på säsongen. Så låt den vara ett tag till.
Jag tycker man brukar ofta se att man har väldigt väl rensat ner under till vid barrhäckar. Är det trendigt eller är det praktiskt? Alltså, jag får någon förklaring.
Ja, du tänker på varför det blir så bra ibland så att man slipper rensa under en häck.
Ja.
Ska jag säga några ord om det?
Vi ska ägna, ska vi säga också här, avsnitt här framöver åt just häckar, men det är lite längre fram i säsongen.
Ja. Men vi kan ändå, när man planterar en ny häck, nu planterar vi en liguster som är barrotad. Det var det jag sa innan, då köper vi en planta som är ganska så alltså billig att köpa, och sen så är det ingen kruka runt den. Och så planterar vi den i en snygg rad efter snör om man ska ha extra snygg rad. Mm. Och så klipper man ju ner den. Då klipper man ner den så att den bara är 20 cm hög. Och det är det som gör så småningom att häcken blir tät ner till. Då kommer den skjuta mycket skott där nere. Och det är precis det man vill ha. Om man fegar eller tycker att ja, men den är ju 100 cm när jag köper den. Varför ska jag klippa ner den till 20? Men det är så att plantorna de vill växa i toppen. Och då blir det ibland väldigt mycket kraft, eller det blir mycket kraft som läggs i toppen. Nu vill vi inte ha det i toppen, utan vi vill ha det i botten. För det är där det ska bli tätt. Och lyckas du få en tät häck ner till, så har du vunnit all ogräsrensning i all framtid.
Amen. För då,
ja. Men däremot, om du fegklipper, inte klipper ner den så mycket, och så växer den mycket i toppen och så, så får man ju brottas med ogräs ner till en gles häck. Och
roligare kan man ha en trädgård.
Ja, definitivt.
Så att du har mandorden som är kogräs i din trädgård?
Alltså hade du sett min ligusterhäck där jag bodde tidigare, den var som en dröm. Den låg liksom direkt på gräsmattan kan man säga. När det hade gått 4 år och jag hade fått den väldigt tät ner till, och så 70-80 cm i basen och så konformat uppåt, alltså den är smalare i toppen. Ja, jag rensade här. Så jag gick ju med gräsmattan och skuffade till en lite och klippte in till och så. Jättebra! Gjorde jag det?
Ja, men då har vi lite kläm på pekaren, så man kan göra ett litet jobb där. Men det är ett pågående jobb, känns det som, under hela sommaren. Liksom, det ska klippas där någon gång innan midsommar och alla håller på och skär.
Vi ska stannar. Du inte låta som att det är besvärligt, för det är jätteroligt.
Förlåt, Annika. Ja, men jag bara ser min lilla ankdam som flyttar in i förorten med en trädgård som plötsligt... Det var jätteroligt när den var serverad, men nu får jag jobba med den själv.
Ja, och så får man jobba, alltså man, det är hela tiden något att pyssla med i en trädgård. Men sen är det ju, alltså ambitionsnivån måste ju vara avgörande. Men man kan ju inte förvänta sig att man ska få en fantastiskt fin trädgård om man inte har kanske lust och pyssla med det. Alltså lust har ju mycket med det här. Den ger lust på något sätt tycker jag.
Ja, och den ger en liten avkoppling också när man väl kommer ut och haft en stressig dag på jobbet och så får komma ut och så istället för att nita chefen så kan man ta och nita luket ut så här, något sånt. Så kan man också tänka.
Så kan man också tänka, ja.
Ja. Ja, men en annan sak som är, det är ju alla de här små lökväxterna som börjar poppa upp ur gräsmattan där hemma. Ska vi säga någonting om kombinationerna med både vårlökar och fina kombinationer man kan ha ute i trädgården?
Jag tänker ofta på att det här med vårlökar. Nu ser alla de vårlökarna som kommer. Men de planteras på hösten.
Okej.
Okay. Så att det är ju där man... Och så ska man komma ihåg hur fint det var nu. Och så köpa de lökarna och få ner dem i marken. Och någonting som jag tycker är väldigt vackert tillsammans med vårlökar, det är en buske som heter kornell. Alltså rysk kornell och korallkornell och så. Det är en buske som har färggranna grenar, ofta i rött, ibland i gult, tillsammans med lökarna då. För då är det på det viset att om man nu sätter mycket tidiga vårlökar tillsammans med de här buskarna då, nu ska vi komma ihåg att plantera dem busken och sen då till hösten ska man plantera lökarna, så blir det fantastiskt vackert följande vår. Och sen när lökarna ser tråkiga ut, när de börjar bli så lite vissna i bladen och sånt, då är busken redan på väg att slå ut. Och flera av de här kornellerna, de växer ganska brett, som en kupol kan man säga. Och det gör ju att då döljer man ju det som sen är lite fult att titta på.
Det är ju smart.
Plus att man förhöjer effekten av lökarna i och med att det sticker upp lite av det här röda tillsammans med lökarna. Jättefint.
Har ni några korneller ute på Flyinge plantshop?
Ja, där finns ju många olika sorter. Om man ska ha en sån som inte blir så där jättehög, så finns det en som heter Ivory Harlow, eller Halo, hur man uttalar det.
Skulle vi kunna tänka oss, Annika, att vi tar några, när du kommer tillbaka på jobb, att du får någon att fota upp några av de här, så kan vi lägga ut alltså till veckans program någon liten bild, så att folk vet vad det är de ska leta efter.
Det får vi fixa. Så man kan se vad det är jag pratar om.
Som ni märker så kan vi ju prata både på in- och utandning, jag och Annika, och vi kommer att göra det fortsättande. Nu ska vi andas lite granna, djupandas, och sen är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Trädgårdssnack nästa vecka. Och gå gärna in på våran Facebook-sida. Där finns det all möjlighet att ställa frågor, titta på lite bilder från trädgårdar. Du får gärna höra av dig där, både skicka in dina egna bilder och fråga stort som smått. Och du kan också kika in på Flyinge Plantshop och Retro FMs Facebook-sida. Då ses vi om en vecka och då ska vi käka i trädgården.
Ja, vi äter upp den.
Skånes nya trädgårdspodd. I samarbete med Flyinge Plantshop. Det personliga trädgårdsföretaget i Skåne.